Tack för att du lyssnar på den här podcasten om valet i USA 2024. Du kan också hitta andra samtalsserier på sidan totalmedia.com, total med th, totalmedia.com. Och vill du läsa Klaus Stolpes böcker så hittar du dem på boklund.fi, boklund.fi. Välkomna med till vår podcast om Amerika och valet och eftervalet och allt som händer. Vi har fortsatt att träffas. Jag, Henrik Thorsson och Klaus Stolpe, dubbeldoktor och kunnig om presidenter och Amerika. Bara för det att det händer så mycket och vi tror att det är, ja, det är om inte annat för vår egen skull. Hej och välkommen Klaus.
Ja, hej, tack ska jag väl säga också.
Mm, varsågod. Men jag tänkte det en sak som vi var inne på förra gången som är, börjar bli allt mer viktig, det är ju det här med polls, alltså man studerar hur folk tycker och tänker, och vanligtvis är det då hur man röstar och så, men nu är det inget val just nu, men nu är det ju liksom hur tycker man om Trump, hur tycker man om politiken, hur tycker man om landet, hur det går. Och det var ju det att den här Schumer, alltså Chuck Schumer heter han va? Han uttryckte ju så varför han gick emot demokraterna och röstade med republikanerna i ett viktigt val eller en omröstning för någon vecka sedan. Så poängterar han att när Trump eller den sittande makten får under liksom minus i sina uppskattningssiffror, då är det läge att gå emot. Men till dess att man har typ 50 eller någonstans ganska starka siffror, då är det ingen idé att slåss så mycket. Och jag tycker det var ett i och för sig bra svar. Men det gör ju att det är väldigt intressant att se om kommer det ner nu? Kommer det ner? Och när kommer det dit? Han sa någon siffra, jag minns inte, under 40 kanske eller något. Det är liksom akuta läget. Då slår vi till, du vet.
Ja, den där Schumer, så det är en kar som jag inte riktigt brukar förstå mig på alla.
Nej, men helt klart.
Han är ju inte, han är ju inte speciellt populär heller. Och till att börja med ska vi kanske säga vem det är. Det är alltså han som är demokraternas gruppordförande i senaten, helt enkelt. Det är ju inte, han är ju inte så synlig, så att det är ju knappast allihopa som vet vem han är. Men det är alltså den posten han har och suttit på i några år. Jag vet inte hur länge han har varit, men det spelar nog ingen roll. Och tidigare så, förra gången han kom på tal, tror jag, nu tar jag bara ur minne, men då var det väl att han hade varit ute och sagt någonting att det som våra väljare vill så är framförallt att vi ska stoppa Trump på alla sätt. Men jag vet inte, tror väl att demokraternas väljare kanske nog skulle vara mer nöjda om priser på ägg sjunker eller något, bostäderna blir billigare. Att inte det, som, liksom inte, det är ju att nedvärdera sin egen eller det egna partiets roll, att liksom understryka allting bara handlar om Donald Trump. Men det här, och nu då så han tydligen villig att rösta med republikanerna i någon fråga. Det tycker jag inte är något fel på, alltså att det är ju löjligt att tro att det andra partiet alltid har fel i allting de gör. Mm. Även om man regelmässigt ofta röstar emot om man hör till oppositionen, så det är ju Finland och Sverige också. Man vill ju, annars liksom hamnar man att markera, att liksom redogöra för att, jaha, men varför gör du så här nu då fast du inte hör till samma parti? Och jag menar, blir lite tjatig diskussion att jo, men de behöver inte ha idiotiska förslag varje gång. Men samtidigt så är det ju lite hans argumentation att sen då det går neråt för Trump, så då ska man passa på att rösta emot. Men jag menar, det är lite konstigt det också. Vi säger nog att Trump kommer med, eller republikanerna kommer med ett bra förslag. Fast gallupar är sämre. Ska man då i det läget rösta emot? Det blir som ett, han för ett lite konstigt resonemang, den där kan, helt enkelt. Eller konstigt. Han för ett resonemang som kanske inte går hand i hand med mitt. Men det behöver ju inte vara konstigt för den sakens skull. Men jag har så märkt att jag har lite svårt att förstå vad han menar vissa gånger.
Nej, men det, han var ju i en intervju med New York Times. Den finns ju på podd att lyssna på. De har ju såna här djupintervjuer, väldigt högklassiga. Och det var ju, där förklarade han det här bland annat. Men han, jag menar, han, lite vad jag tror, om jag förstår det rätt, så är det väl att man måste respektera makten när den har popularitet. Att han är, det är ändå en vald president, och det är någon slags rituell liksom rättvisa i att så länge man är vald men också har stark stöd, så ska man spela med i en demokrati. Men om det går ner så ska man jobba hårdare mot det. Men det betyder ju inte att man inte kan både rösta för och emot även i andra fall. Men liksom, ja, ja. Det är väl den där tanken. Och jag vet inte, han var ju tvungen att försvara sig på något sätt. Så att det var ju det också.
Om man liksom får fullgoda skäl för att... Och motiveringar ska man ju alltid byta åsikt helt enkelt. Det är ju helt klart.
Nej, men det som var märkvärdigt i det här fallet, och det kanske du kan säga någonting om, för det är ju det här att de stänger ner staten. Liksom att om inte ekonomin beslutas så kan de stänga sin statliga verksamhet flera veckor eller länge. Och i det här fallet gällde det ju den frågan. Och då skulle man ha en tillfällig lösning som håller statlig verksamhet igång fram till september, tror jag det var. Det slut det här de röstade om nu då. Men jag menar, då är det, vad han menar var ju att nej, men om vi går emot det här och så stänger vi ner den statliga verksamheten, då får Musk och Trump mycket mer chans att avskida ännu fler människor och hela det där. Så det var hans egentliga argument. Men hela det här med att stänga ner den statliga verksamheten, det känns väldigt främmande för oss i Norden kanske, eller?
Jo, det är ju varje gång det dyker ju upp mellanrum det där. Det känns lika konstigt varje gång. Det är i samband med att budgeten för nästa kvartal eller för ett helt år ska det här slås fast. Och så med jämna mellanrum, ifall det är väldigt stora konflikter mellan de dominerande partierna, så kommer den där saken på tal. Att jaha, att nu ska man då stänga ner statsapparaten. Det betyder ju inte att man liksom skickar hem militären eller någonting sånt, och det är fritt framför vem som helst att göra vad som helst. Men i alla fall att...
Men en del går ju hem, eller hur?
Att om en sån där sak går igenom så liksom då är pengarna, strypar man åt pengakranarna till vissa funktioner, då går de ju hem, de där människorna helt enkelt.
Men på något sätt för mig så blir det en känsla av att det är ett land som inte tycker att den statliga förvaltningen är så viktig som vi gör i våra länder. Att här är man lite mer, ja, den har inte samma dignitet i USA som den har hos oss, kan man säga det?
Nå, det kan man väl lugnt säga, men med tanke på de här diskussionen här där man stänger, liksom talar om att skippa utbildningsministeriet och köra ner det där USAID till nästan noll, så där finns ju nog den där
ja, och det är populärt att göra så, ja.
Ja, liksom att det är lättare att bevisligen lättare att få det genomfört i USA, därför att där finns ändå ännu mer den här synen att de som jobbar inom administration eller förvaltning, så de gör egentligen ingenting, utan det är ju sånt som ska sköta sig självt, och tyvärr så är det inte riktigt så enkelt.
Nej, och det är ju en tema vi har återkommit till i våra serier också. Men det här med polls då, eller undersökning, alltså väljarundersökningar, attitydundersökningar och så vidare. Så hur ska man tänka då, återigen, när man närmar sig vissa då, CNN och NBC, de går ut med de här, och nu är det illa, och nu är det då, där kommer det en ny undersökning, och nu går det ut för. Men du förordar ett annat sätt att se på dem, där man inte tittar på en enskild i alla fall, eller hur?
Men det bor 330 någonting miljoner i USA. Alla naturligtvis inte liksom röstberättigade, och sen de här approval ratings eller gallupar för den delen, om det är för ett val, vem ska du rösta på, att demokraternas kandidat eller republikanerna, så en undersökning visar en sak och en, men att det kan ju vara frågan om liksom typ 700 människor eller 1000 eller någonting sånt, och men det är ju svårt redan i Finland att få det där att pricka rätt via stickprovsundersökningar. Och jag menar, då talar vi om, jag menar, jämför vi Finland och USA, så det är viss skillnad om du har frågor av 1000 av 5,6 miljoner finländare, eller 1000 av 10-11 miljoner svenskar, eller 1000 av 335 miljoner amerikaner. Så att det är klart att det där, den här risken att en undersökning slår fel, så är ju mycket större. Ju större totalpopulation du har, och då gör ju media, tycker jag, fel då man som plockar fram någon enskild undersökning, för att det skulle aldrig falla mig in att titta på en, för att det räcker med att man har gjort något misstag så visar det helt åt skogen. Men när jag ju Jag har sagt flera gånger, eller sagt varje gång det har kommit på tal, att man ska ju titta på sådana sammanvägda polls. Jag menar, tar nu, tar det Real Clear Politics, jag påstår inte att det är det bästa, men att det är det som jag vanemässigt kollar på, med Trumps approval rating, så att där så visar de ju alla undersökningar från seriösa bolag som har gjorts under de senaste veckorna, så där tar de ju snitt av liksom typ 15 eller 20 sådana undersökningar, och det är ju mer trovärdigt än om de liksom tar, plockar russinen ur kakan och tar, jag menar, annars skulle det kunna vara så att CNN plockar den undersökning där Trump har lägst understöd och Fox plockar den där varan har högst.
Jo, precis.
Så talar någon om 40% och någon annan om 55%, och i själva verket så ligger det på 48 eller något sånt.
Men hur är det? Är det så att vissa av de här som gör undersökningarna är lite lagda åt det ena hållet? För det finns en som heter Rasmussen till exempel, som hela tiden visar mycket positivare för Trump, och vissa andra inte. Eller har man då liksom, är man lite icke-neutral i urvalet, eller vad kan det bero på? Finns det sådana?
Jag vet inte riktigt, för jag har aldrig satt mig in i detalj med det där.
Men så ska man väl inte göra undersökningar? Att man måste väl vara neutral i princip? Jag menar,
ja, rimligtvis, för jag tycker ju också att nu kan jag inte uttala mig om Rasmussen, för att jag har inte satt mig in i
Nej, vad de gör.
Mer trovärdiga eller mindre trovärdiga, men att det kan ju också dessutom tillägga att mitt exempel med Fox News 5 minuter sedan, så var synnerligen orättvist, för att de brukar alltså inte köra med det, faktiskt, fast de annars är partiska, men att det gäller vad heter det, rapportering av opinionsmätningar, så är det liksom de tar inte de här extremerna helt enkelt. Ärligt talat, de har ju till och med fått kritik från republikanska sympatisörer att håller ni på Biden eller håller ni på demokraterna då, för att de visar siffror som vissa tittare då inte liksom kan smälta helt enkelt.
Ja, de var väl tidigt ute 2020 och visade Biden vinst, eller hur, någonstans?
Ja, det var någon av de swing states. Nu minns jag inte om det var Nevada eller Arizona, men att det var faktiskt Fox som var först ut med att säga att det verkar som att Trump skulle förlora i den där delstaten, och då fick de skit för det, för att de kom med otrevliga nyheter. Men som sagt, det där med Rasmussen kontra andra, så vet ingenting om det egentligen, för att det finns som så himla många av de där mätningsinstituten, så jag har aldrig brytt mig i att jag nöjer mig med att kolla medianen eller genomsnittet helt enkelt, och så bildar jag mig en uppfattning av om den saken.
Jo. Nej, men jag hörde någon podd här om valresultatet också, att de visade ju, undersökningarna då visade ju att det var väldigt många människor som inte röstade jämfört med 2020. Och då var det ju i princip så att Trump fick ungefär samma antalet röster, medan Harris fick så mycket färre röster än Biden då jämfört med 2020 nu i senast. Men då var det någon som nyligen uttryckte det så att de där, även om de här människorna som inte röstade hade röstat, så hade Trump ändå troligtvis vunnit på det. Man har undersökt det då. Vilket gör att det var inte liksom så att Harris, de som röstade på Harris inte röstade, utan det är antagligen så att de hade också röstat på Trump ifall de hade gått och röstat. Majoriteten av dem har man undersökt då. Så det är ju intressant, för det såg ju ut som att det var, alltså det är ju röst, det som har hänt är ju att färgade och, eller hur, latin och sånt det kallas, och så där har röstat mer på Trump än man förväntade sig. Och unga också,
än vad som var brukligt. Och sedan så var det ju då också så att Harris fick, det var färre kvinnor som röstade på Harris nu än vad det var som röstade på Biden.
Ja, precis.
Så det är ju verkligen förvånande, tycker jag.
Jo, visst, absolut. Men det här med approval ratings, alltså vad man tycker om presidenten nu då, det som är då att vissa frågor, när de undersöker dem, så är det väldigt negativt, ekonomi och så här, och vart landet är på väg är negativt. Medan just approval rating för Trump, det är lite minus. Det är liksom 47 då kanske procent. Och sen är det 48 som tycker att det är dåligt. Nej, det är 48 som tycker det är dåligt. Och 47 tycker det är bra. Så det är väldigt, väldigt liten skillnad. Ska man ens bry sig om det då? Liksom att visa det överhuvudtaget någonting. När det är så någon tendens. Jag menar, det är så nära. Det är precis 50-50 egentligen.
Ja, alltså det är ju den där, ska vi säga, långsiktiga trenden som jag tittar på, att liksom håller det på att sjunka eller håller det in på nu det här, han kan ju säga att av de här som Real Clear Politics lägger fram idag, det är då de 14 senaste, och då är det, ska vi nog ha pet noga, så är det 46,5 som tycker att Trump sköter sitt jobb bra, 49,7 som tycker att han sköter det dåligt.
Aha, och sen, då är det nya siffror.
Några procent då som inte liksom vill svara eller vet ej eller något sånt, för att det där blir ju då naturligtvis inte 100. Mm. Men att, bara som för exemplet skulle jag säga då, eftersom jag råkar ha den framför mig, att det där glappet är mellan 42 och 51. Ja. Så att det är ju en viss skillnad från den ena undersökningen till den andra. Det är Quinnipiac, om jag nu blir nördig här, men att de har en undersökning från som kom här för en tid sedan, som var det, var då 42 stycken som tyckte att Trump sköter sitt jobb bra och 54 som tycker att han inte gör det. Men det är alltså 1198 personer som ingår i det där samplet helt enkelt. Mm. Och då finns det något där var Trump har högst. Så det är något som heter Atlas Intel som jag då inte känner till faktiskt alls, för det där Quinnipiac är nog kändare. Och de har frågat 2550. Mm. Och det är då 51 som tycker att Trump sköter sig bra, 49 som tycker att han sköter sig illa. Så det är ju klart att vill du ha rubriker, så det är ju klart att det blir skillnad beroende på vilken av de där som du vill lyfta fram. Men att därför så känns det ju mest logiskt att om det nu är 14 undersökningar, bara det är mellan, säg nu 1000 och 2500, eller 3000 är det som har mest. Så att jag menar då snackar vi ju ändå om ganska många människor som är tillfrågade.
Mm, just det.
Men så att jag menar, de som misstag kan ta ut varann helt enkelt. Så att det är liksom självklart för mig att ta det där genomsnittet snarare än att peka på någon enskild.
Jo. Men när man ändå ser att det ligger där mellan 49, 46, 47, 48 någonstans, 47, 49 kanske. Och ändå så är det enormt mycket i media negativa saker. I vår media, allt vi ser om Trump och Musk och hela utvecklingen sista tiden. Så är det liksom vad den känslan man har själv är, att det skulle vara mycket värre. Om man tittar på hans förra presidentperiod var det ju mycket, mycket sämre sen minus liksom. Men så man undrar då vad de här attityderna, vad säger de egentligen i ett sånt här läge som vi är i? När vi tycker att det verkar vara det värsta som händer sen Hitler, många av oss.
Ja, men det är mycket jag skulle kunna säga om det som Trump håller på med, men uppenbarligen så har han ju ändå ett hyfsat stort stöd från amerikanerna, så att det säger ju någonting om våra media, om man då gärna filmar från någon demonstration eller någonting annat och ger en bild av att Trump plötsligt är väldigt impopulär. Mm. Så jag tycker det är ett underbetyg till våra massmedier i sådana fall att de inte, jag menar de får kritisera Trump, det är ju inte frågan om det, men att om de serverar en felaktig bild av hur läget ser ut i USA, så är det ju fatalt.
Ja.
Nu är jag ju inte här för att komma med spådomar, men det är ju klart att fortsättningsvis så är äggpriserna höga och så vidare, så att förr eller senare så kan det väl det här komma att sjunka, om nu inte konsumtionspriserna går neråt, så att vanligt folk märker, för att jag menar det är ju sånt som han har lovat helt enkelt, och då blir folk sura. Sen kan vi ju i och för sig lägga till att jag tror ju i den uppdelning i vi och dem som finns i USA, så kan det nog fortsättningsvis vara både en och annan som då blir tillfrågad av någon Rasmussen eller Gallup eller något annat, som har en tröskel att säga att de är missnöjda med presidenten, därför att de har investera själsligt i att liksom gå omkring med den där röda mössan på sig och tycka och göra narra Biden för att den är senil och så vidare. Och då det är det klart att även om du besvarar en Gallup eller en opinionsmätning anonymt, så att det, först och främst ska du erkänna för dig själv att Trump var nu inte så bra som jag trodde i alla fall. Men det här är liksom de siffror som vi har. Sedan är en annan sak att det skulle bli väldigt intressant att se hur det ser ut om några månader. Mm. Har det ändrat eller har det inte? Och det är ju där en annan grej som vi har varit inne på, att om det börjar vara oenigt i lederna bland republikanerna i kongressen, så då kan det ju hända nog också att vanligt folk börjar tänka efter att jaha, men om min kongressledamot också börjar kritisera Trump, så då kanske det är någonting som är lurt, för jag ju röstar på honom också.
Ja, just det, och det ska jag säga, det var nog det som Schumer menade, att när, och säg att siffrorna går ner, jag menar han hade jättedåligt förra gången Trump, han hade 43% stöd och 57% mot sig i något skede, det var ju en stor skillnad då, men om det går ner så att han får under 45 eller någonting, då finns det republikaner som vill rikta sig positiva till demokrater. Det var det Schumer menade.
Jaha, okej.
Okay. Att när deras president inte har stöd, då kommer det folk med oss. Så att då får vi dem. Men nu får vi aldrig med dem. Vi kan rösta hur vi vill, det spelar ingen
roll. Då förstår jag bättre.
Ja, just det. Ja, men det finns alla anledningar att fortsätta följa de här undersökningarna, eller hur, den närmsta månaden?
Jo då, jag kollar ju dem. No, jag tänkte inte kolla dem dagligen, det gör jag inte, men verkligen inte, för att det ändrar ju inte så fort, men att nu går jag ju in där någon gång per vecka, och för att jag brukar ändå, det handlar ju inte om att bara leta fram dem, utan jag kollar ju, spanar ju in artiklar och sådär, och det finns ju på det där samma ställe, och då är det ju enkelt att klicka på det där Trump approval ratings, och så får man, så att det är ju ingen större ansträngning att följa.
Nej, precis. Och Real Clear Politics, alltså där finns ju en stor sammanslagning, och de har ju ändå uppskattats och lyckats bra i mätningar tidigare genom att göra den här sammanvägningen. Vi ska också tipsa om Zogby, en känd pollster som det heter, som mätade, som har kommit ut med en bok i höstas som jag tipsade om då. Beyond the Horse Race heter boken av Zogby, och den handlar om hur man ska läsa sådana här undersökningar. Han är en jättekänd sån där. Han och hans son faktiskt, de har en podd också där de berättar varje vecka om sånt här. Men i alla fall, så att vi fortsätter, vi återkommer när vi ser hur det rör sig framöver. Och avslutningsvis, det som har varit aktuellt sista tiden när inte vi har pratat så mycket, det är ju det här med poddar faktiskt. Att det som demokraterna lärde sig av valrörelsen, det var ju att de inte var med i poddar. Och att man gör egna poddar och att man är i poddar. Och nu är det liksom, det låter som det här mantra, poddar ska rädda allting. Inte politiken utan poddar. Och då har ju den här Gavin Newsom som vi kanske pratade om sist, men i alla fall Gavin Newsom som är guvernör i Kalifornien, han har ju en ny podd där han intervjuar bland annat Bannon, den här absolut fienden till sig själv och till demokraterna, Steve Bannon, men senast också Tim Walz som var vicepresidentskandidat under Harris, nu har varit med här. Men det här med poddar, du är ju positiv till poddar annars, du är ju själv med i poddar, så att, eller hur?
Ja. Jag kanske lite konstigt att inte man kommit på det där tidigare, för det där med poddar är ju inte något nytt.
Nej, direkt. Verkligen inte.
Ja, det har ju funnits länge, jag vet inte hur länge, men att jag menar, det har ju funnits i typ 10-12
år. Ja.
Det har ju slagit igenom för ganska, ganska länge sedan helt enkelt. Och det här direkt, det kom på tal det där med att Gavin Newsom har en podd och just har de här intressanta gästerna, så det liksom man kan ju tolka det som att det finns ett intresse för en fortsatt politisk karriär, kanske då med tanke på någon presidentval eller sånt. Det kan också vara förströelse för att han har tråkigt eller något sånt. Det kan inte, men att det är det här annat. Man ska aldrig behöver inte dra för långt gående slutsatser, men att man kan ju tänka sig att det är ett sätt att liksom kolla om isen håller och hur långt isen håller och så vidare.
Men det som är vanskligt med politiker som går ut, jag menar, de har varit inriktade på att vara i media jättemycket ju förr också. Och poddar har man inte trott, kanske, de har ju funnits länge, men man har inte trott att det är så många som lyssnar, utan att det kanske de som är lyssnar på historia, de som är intresserade av historia lyssnar på sådana poddar. Så. Men de här masspoddarna, det är lite nyare. Så det är väl det de har insett. Men då när man själv gör en podd, det är också det att du själv gör det som Gavin Newsom här, då blir man ju två på två stolar, känns det som. Han har ju fått enorm kritik för att han har haft med den här Bannon till exempel. Och även någon tidigare poddavsnitt var ju någon av motståndarsidan. Där de sitter och har det mysigt ihop ju i princip. Så,
ja, men att jag tror ju att det är ju någonting som han är högst medveten om. Mm. Men att han kan få mycket goodwill för det också. Att han inte, också bland republikaner, att han är inte feg. Utan han tar dit sådana som ändå... Jag menar, vem som helst vet att han inte sympatiserar med dem där, med en sån som Bannon till exempel. Så att jag tror ju utan vidare att det är ett smart drag, för att det skulle vara dumt om han bara skulle sitta där med meningsfränder som liksom håller med i allting han säger.
Ja,
precis. Det skulle vara väldigt tråkigt.
Nej, men så du röstar för det här med politiker som gör poddar i alla fall. Du är inte helt kritisk till det, kan
jag säga. Nej, inte alls. Och speciellt just så tycker jag ju att det ökar på trovärdigheten om du tar dit någon som inte bara sitter och säger ja och amen till allting, utan någon som kan kanske lägga ut dig på hal is i värsta fall eller något sånt.
Nej, den som
det visar att man inte är feg.
Den som var jätteglad, det var i alla fall Bannon. Han tackar väldigt mycket för att få vara med och prata på ett vänligt sätt. För han är ju van att bli angripen förstås själv också hela tiden.
Ja.
Och de var väldigt artiga mot varann och förstående och så vidare. Och det har ju också varit så att Newsom har ju vänt sin åsikt i några fall. Bland annat vad det gäller det här de har i USA med att ska transpersoner kunna vara med i sport då för den andra könet och hela den här. Som han har ändrade uppfattning mitt i podden mot vad han har sagt förut. Och sen dels att han påstår att han aldrig har tyckt så, och sen finns det massa bevis på det. Och sen något ytterligare han har sagt som att det här har aldrig sagts i guvernörens palats eller guvernörens arbetsrum i Sacramento då i Kalifornien. Och så då skyfflade CNN fram ungefär 10 gånger när han själv hade sagt det där uttrycket som han sa. Så att det är lite farligt att göra poddar, men det kanske är bra för trovärdigheten på lång sikt så.
Ja, och det är kanske en bra övning att tänka efter också då, lite vad man går och säger.
Ja, men bra, vi ska fortsätta, och den sista frågan, det gäller ju det här med att ge sig på domare och advokater, och det är just det när vi gör det här nu samtalet som är det hetaste nu, att ska man skrämma domare och advokater och så från att engagera sig i fall som gäller den som leder landet, alltså regeringen. Ja. Det känns som att det är en väldigt, vi vet ju ingenting, för det är just nu pågår, alltså vart det leder, vi har inga svar att berätta om, och ingen har det, för det har inte liksom gått längre än första nivån i domstol, men hela den här saken känns ju som kall vind från 30-talet, Hitlers tid blåser, känns det ju nu som lite grann.
Ja, vilka paralleller man vill dra, man kan dra paralleller till någon bananrepubliker i Sydamerika på 70-talet eller något. Ja. Så, men det som ju, eftersom, nu vill jag inte, jag framstår väl som mer nördig än jag är, men att det som det handlar om är ju, vi hittar ju en otroligt enkel parallell ännu längre tillbaka i tiden, för att det handlar ju om att de har dammat av en lag från 1798.
Ja, precis.
Alien and Sedition Acts, alltså främlings- och olydnadslagarna eller något sånt. Ohörsamhet kanske det heter. Mm. Och det handlar ju om då John Adams var president, USAs andra president, och England och Frankrike var i krig mot varann, surprise, surprise, vilket de var med jämna mellanrum. Och då var ju frågan om att hur ska man förhålla sig från amerikansk sida. USA var ju ingen stormakt på den tiden, och det här Adams var så mer förstående gentemot britterna. Och då stiftar man de här lagarna för att liksom kunna, man påstår att det vimlar av liksom spioner överallt, så att man ska kunna ta och fängsla dem där och hålla dem i förvar utan någon rättegång ens eller något sånt. Det som det väl främst drabbar i praktiken så var väl tidningsutgivare som fick tidningarna indragna om de skrev något skit om regimen. Men att det där är ganska intressant i sig, för att jag det är ju någon expert på den där lagen, men att som du vet så jag menar, vi har ju haft en podd här som faktiskt handlar om USAs presidenter, och då kom väl den där lagen upp, hoppas jag i alla fall, då vi hade avsnitt om John Adams, för annars är jag besviken på mig själv för
att
det var så pass uppmärksammat då det begav sig. Jag visste ju inte att den var i kraft fortsättningsvis, för jag har inte tänkt på saken helt enkelt, så att, men för mig var det ju en, när du visar ju vilken nörd jag är, men att för mig var det ju rena aha-upplevelse att aj vad fasen, Alien and Sedition Act strikes again.
Ja, precis. Och även under andra världskriget, eller hur, drabbade det ju japaner som sattes i koncentrationsläger i USA och sådana här saker. Som var under, men då var det ju ett krig som pågick nog.
Jo, och det här, det var ju interneringsläger, koncentrationsläger associerar vi förstås med förintelsen och allt sånt, så att det är ju ett sånt där. För de var internerade. Det som, nu tycker jag ju om den som var ansvarig, för det var ju min favoritpresident Franklin Delano Roosevelt.
Ja, precis. Det här är en pågående fråga och vi får se vart det tar vidare vägen. Det är ju det här med impeachment också av den här domaren som motsätter sig den där lagens användning nu, och att man ska kunna, och det blir ju social media påtryckning då, att man ska impeachment, alltså åtala den här domaren. Ja. Och det är helt märkligt kanske, men impeachment har vi ju varit med om rätt mycket nu på sista åren, så det är inte helt överraskande, men kanske inte det passar när det, i alla fall har ju högsta domstolens ordförande sagt att det inte gäller för domare här, att så gör vi inte i USA, så han har sagt.
Ja, nej, jag misstänker han borde väl veta.
Och han vill ju inte själv bli utsatt för det, kan jag tänka mig. Så att vi får följa det vidare. Tack för det här, Klaus. Ha det så bra för den här gången.
Fint, tack så bra.
Tack för att du lyssnade på Om valet i USA. En podcast om valet 2024. Du hittar fler samtalsserier på totalmedia.com och vår serie Mr. President även på Apple Podcasts och på andra ställen där poddar finns.